Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag så heter min gäst Alexandra Gonsalves. Hon berättar om en händelse i sitt polisiära liv som visar att det kan göra ont även fast man juridiskt sett gör helt korrekt. Stort tack för att du lyssnar på min podd. Gillar du den så är jag väldigt tacksam om du vill sprida den, kanske på Facebook eller någon annanstans. Men nu så önskar jag er en trevlig lyssning och att ni också är försiktiga där ute. Välkommen till Snutsnack, Alexandra Gonsalves.
Yes, tack så mycket.
Vi sitter nu på mitt hotellrum i Malmö.
Mm.
För jag hittade dig på Instagram via några poliser där. Så,
yeah.
Så frågade jag helt enkelt om jag fick komma och prata med dig.
Ja, yeah, och det tyckte jag var jättekul.
Ja, vad trevligt. Men du har varit polis i hur länge då?
9 år. Jag har börjat mitt 10:e år precis.
Ja, var gick du polisskolan någonstans?
Växjö.
Hur var det då?
Ja, du, det var en upplevelse kan jag säga. Det var väl... Jag var ju så oerhört taggad inför polishögskolan och tyckte att det skulle vara... Alltså det var ju livets händelse på något vis då när man var... Vad var jag, 22 eller vad det var?
Ja.
Och jag var ju jätteglad över att komma dit. Och sen när jag skulle börja där så... är det faktiskt så att jag hamnade i en depression.
Precis innan eller...?
Precis i samband med att jag började på polishögskolan strax innan. Och som blev värre och värre det första året. Och sen bättre och bättre det andra året. Okay. Så att jag hade faktiskt en rätt så tuff tid i Växjö.
Men hur gick det att kombinera studier med att vara...
Ja, det gick ju knappt.
Nej.
Men jag lyckades. Jag vägrade väl ge upp. Jag vägrade väl ge mig på något vis. Och sen så... ja, alltså jag hade ju just under den perioden så hade jag en sambo som jag hade en väldigt bra relation med. Och han var ju en hjälte kan man väl säga.
Okay.
Och stöttade mig i vått och tårt under de här 2 åren. Så att det är mycket faktiskt tack vare honom att jag klarade, att jag gick upp på morgonen överhuvudtaget. Det var han som fick mig att gå upp på morgonen. Det var han som fick mig att äta. Det var han som fick mig att hålla ut.
Okej. Okay. Men innan då, om vi går tillbaka lite till innan du började på polisskolan. Mm. Du sa att du var oerhört taggad att börja. Var det här någonting som du hade velat länge eller?
Alltså jag tror att jag var så taggad på något vis för att jag kände att jag hade ju aldrig trott att jag skulle kunna bli polis.
Varför skulle du inte kunna bli
polis?
Nej, men
jag är ju den här lilla tjejen från ett litet område i förortsmalmö och liksom jag trodde ju att jag skulle bo i förorten resten av livet. Jag trodde ju aldrig att jag skulle flytta från min gata liksom, utan där skulle jag vara och så skulle jag då träffa en man och skulle vi få barn. Skulle vi bo på samma gata och mina barn skulle gå i samma skola och jag skulle typ städa eller bli undersköterska eller någonting. Jag trodde aldrig att jag kunde göra någonting sånt här. Jag trodde inte det var för mig, för sådana människor som mig.
Okej, okay, men när du säger som människor för mig då, beskriva det för människor som...
Människor som har gått igenom en del, gått igenom mycket. Mm. Människor som har en annan bakgrund.
Berätta, vad har du för bakgrund?
Jag har ju, och då när jag säger bakgrund så menar jag ju inte tvunget att det ska vara en utländsk bakgrund. Utan jag menar mer att en annorlunda kanske kulturell bakgrund eller bara det att man har haft ett annat liv.
Mm.
Det är ju många som är svenskar som har haft ett helt annat liv och en helt annan bakgrund.
Absolut.
Än vad kanske gemene man.
Mm.
Men min bakgrund är väl att jag är född i Portugal. Mamma är svensk. Och vi kom till Sverige när jag var ungefär 6 år. Då kom vi hit och stannade i Sverige. För vi har ju flyttat fram och tillbaka ett par gånger under mina första 6 år.
Okej.
Okay. Ja. Och pappa har då ett ursprung från Angola och Portugal. Så han har liksom en blandning.
Jag förstår.
Och
var var du växte upp då? Vad var det här? Vad var det för förut?
Holma heter det.
Okej.
Okay. Holma i Malmö.
Och för mig som då är 08, vad, ja. Om du beskriver Holma, hur var det att växa upp i Holma?
Alltså på den tiden så tyckte jag väl ändå att det var helt okej. Okay. Mm. Alltså det var ju ett område med vissa, med människor som hade vissa sociala svårigheter kanske. Alltså men om tänk så här, gamla 70-60-tals byggnader, komplex och människor som, alltså lite billigare hyror och människor då som kanske arbetslösa eller nyinvandrade till Sverige och så här. Mm. Men jag tyckte ändå att på den tiden, det går ju inte att jämföra med hur det är nu.
För du jobbar ju i Malmö idag, så du har ju varit och besökt Holma då.
Jag har varit och besökt Holma.
Och hur är det om du skulle beskriva det idag då?
Det är mycket tuffare klimat där. Där är kriminella gäng. Där har varit skjutningar. Där är öppen narkotikahandel. Så att där är många ungdomar som kommer, som växer upp där och kommer därifrån, som har det svårt. Och som får svårt att komma in i samhället. Så att jag skulle säga att det är annorlunda än från den tiden då jag växte upp.
Mm. Men du beskriver att du hade den här tanken att en tjej som jag, yeah. som kommer från Holma med din bakgrund, skulle inte kunna bli polis och så. Men var det någonting som var det någon som hade sagt det till dig att du inte skulle kunna bli det? Eller var det någonting som du tänkte att det blir man inte om man är härifrån? Mm. Eller var kom den tanken ifrån?
Den kom ju, alltså först och främst, det är klart att samhället och människor runt omkring påverkar. Men framförallt så kom ju den tanken inifrån mig själv.
Mm.
För att en av anledningarna till att jag fick den här depressionen i 22-årsåldern, det var ju faktiskt att alltså under min uppväxt så har jag liksom inte trott på mig själv. Haft dåligt självförtroende, dålig självkänsla och haft svårt med mig själv. Och jag tror att det är därför jag inte kunde se att jag, precis som vem som helst annars, alltså någon annan svensk tjej skulle, jag såg mig så olik. En vanlig svensk tjej som man bara kunde, så det, jag kunde ju inte göra det. Och jag menar, jag är ju blandad, så jag har ju en svensk mamma, min mamma är ju blond och blåögd och jag är ju mörk. Och det har varit jättesvårt för mig hela min uppväxt att acceptera att jag inte ser ut som min mamma.
Okay.
Jag har haft jättesvårt för det. För att jag har ju velat vara som min mamma. Och när min kusin då, för min mammas, min musters dotter, alltså min mammas syster, min kusin ser liksom mer ut som min mamma än vad jag gör. Med sina blåa ögon och sitt blonda hår. Så hade jag... Det är nog en del i att min självkänsla redan tidigt i barndomen tog väldigt mycket stryk.
Just det.
Ja.
Men vad skulle du säga? Det kanske sitter en tjej, en ung tjej eller en ung kille som lyssnar på den här podden nu i någon förort någonstans och kanske har samma tankar. Vad skulle du vilja säga till en person som har de tankarna som du hade när du var yngre?
Jag skulle vilja säga att du är underbar. Du har så mycket i dig och du har ingen aning. Alltså tänk allting du vet. Tänk allting du har fått vara med om. Och allting du har lärt dig. Tänk allting du har inom dig. Alltså det är egentligen bara fantastiskt. Så att du, om någon, har faktiskt chansen och möjligheten till att göra något riktigt stort av ditt liv.
Skulle du säga att det finns fördelar att jobba som polis och ha en bakgrund i ett sånt här förortsområde till exempel?
Det tror jag är både och. Jag tror definitivt att man har vissa fördelar, för man kanske förstår sig på människor från de här områdena på ett annat sätt. Alltså jag redan, alltså direkt, för att lite så är det när du blir polis och du är ny polis, så är ju det mesta nytt.
Mm.
Alltså med konflikter, med situationer man hamnar i och så vidare. Jag tror att människor som blir poliser som kanske inte har, vissa har ju bara en benägenhet och är jätteduktiga på att prata med människor. Men alla är ju inte det, och vi lär oss väldigt mycket på vägen som poliser.
Mm.
Och jag tror att har man då den här bakgrunden, så kanske man har ett litet steg framåt i att, att förstå sig på människor och kunna prata med människor utifrån deras egen situation, liksom att vi förstår varandra på något vis.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hur var det sen då när du hade gått ut skolan och kom ut färdig som polis? Hur var det att börja jobba som polis, så att säga, på riktigt då? Hur var det?
Ja, det var också väldigt... omkullkastande. Jag vet inte ens hur jag ska förklara det. Det var en helt ny värld, för att verkligheten var ju definitivt inte som polisskolan.
Nej.
Det var ju två helt skilda saker. Och saken är ju den att när jag gick på polisskolan i slutet där, så var jag osäker på om det var detta jag ville.
Mm.
För att jag kände att jag passar inte in här. Jag trivs inte, jag passar inte in. Jag vet inte om jag kommer kunna göra det här jobbet. Sen kommer man ut och så träffar man på kollegorna ute. Möter på människorna i verkligheten. Och så bara, ja men gud, det är ju här jag ska vara. Shit ju, vad hände? Nej men, och då, det grepp tag i mig direkt. Mm. Så fort jag kom ut i verkligheten, så fort jag träffade människor, så bara visste jag att nej men shit, jag ska ju jobba med människor, herregud. Detta är ju där jag ska vara.
Mm.
Så att ja. Jag
vet att du har med dig en historia. Vi pratade lite innan och du har sagt att du har vägt lite fram och tillbaka.
Ja.
Och det är ju så när man har jobbat, du är inne på det 10:e år här snart, så självklart finns det många historier och många händelser som påverkar. Men är det någon som poppar upp?
Jo, det är det ju. Jag har jättemycket historia och jag har liksom verkligen suttit och bara, vilken ska jag ta? Och in i det sista så har jag tänkt att jag ska ta den historien som faktiskt påverkade mitt liv mest.
Mm.
Och det var en händelse där... man ringde från en förskola, alltså ett dagis eller en förskola då, och berättade att det var två föräldrar, en mamma och en pappa på platsen, och att båda påstod sig ha vårdnaden om en liten flicka.
Hur gammal var den här flickan då?
Vid det tillfället så tror jag att hon var 1,5 eller två, alltså där någonstans mellan 1,5 och 2 år gammal.
Och var jobbade du då när ni, var jobbade du då, på vilken enhet så att säga?
Rosengårds polisstation, och körde IGV, alltså IG eller ordning, hur man nu vill uttrycka det.
Så för den som inte är insatt, så en uniformerad patrull i polisbil då så att säga.
Precis.
Så det är det ni får reda på då, att det är bråk.
Ja, och att, alltså att båda parterna är på platsen och att förskolepersonalen inte vet riktigt hur de ska göra. Och det är ju så, när vi jobbar som polis, och så lägger vi ju aldrig oss i vårdnadstvister.
Nej.
För att det är inget polisiärt ärende på så vis att vi utreder inte det.
Det är civilrättsligt.
Precis, det är civilrättsligt. Så att oftast om det är vårdnadstvister eller två föräldrar inte kommer överens, så säger vi, nej men det här lägger vi oss inte i. Men i den här situationen så var det annorlunda. För att den här mamman och pappan då hade levt tillsammans och fått den här flickan, och sen så hade då de separerat, varpå mamman då hade tagit barnet med sig och anmält pappan för att då ha sexuellt ofredat flickan eller på något vis gjort någon form av övergrepp mot flickan. Och det innebar då att det startades en utredning, och han under utredningen träffade väl inte barnet så mycket, men utredningen lades ju ner. För att när det är såna här saker så är det jättesvårt att bevisa, för det första.
Mm.
För det andra är det ord mot ord. Och sen för det tredje så vet vi ju faktiskt inte. Vi kan inte veta om han har gjort någonting.
Nej. Det är inga personer ni känner till sen tidigare.
Nej.
När ni kommer ut. Jag har aldrig träffat de här föräldrarna och inte varit på den här förskolan heller.
Nej, jag har aldrig varit på den förskolan tidigare. Låg nära stationen där jag jobbar, men har aldrig varit där på något ärende, aldrig träffat de här föräldrarna.
Mm.
Och det som hade hänt den här dagen, det var ju att eftersom mamman då, efter att ärendet lades ner, så har det ju varit en vårdnadstvist.
Mm.
Där mamman inte har medverkat överhuvudtaget. Till slut, efter då något år som jag har förstått det som, där den här pappan då inte har träffat sin dotter, så beslutar man att vårdnaden ska gå till honom. Så när han har fått de här papporna så går han till förskolan för att hämta sin dotter. Och,
vilket hand om vi ska vara... Om vi kan säga, lagen har inga känslor. Men,
Lagen har inga känslor.
Han ja. Har ju då så att säga laglig rätt. Då,
han har ensam vårdnad om den här flickan.
Just det.
Och han kommer ju dit med alla pappa och allting till förskolan och ska hämta den här flickan. Och förskolan är ju, alltså förskolepedagogerna är ju insatta i situationen. Men de blir ändå lite, de blir väldigt chockade över att han helt plötsligt ska hämta den här flickan som i ett år bara har hämtats av sin mamma. Mm. Och varpå mamman också kommer till platsen. Okay. Och det blir ju såklart alltså bråk. Så man separerar ju de här två och så kommer vi dit.
Har man någon som helst som polis... övat en sån situation att komma till en förskola där två föräldrar båda vill ha med sitt barn hem. Har du någon gång övat det?
Nej. Jag har aldrig övat. Och jag innan det tillfället som nu är ändå några år sedan aldrig hamnat i en sån riktig, alltså den här situationen var så typisk det här, ja men hur gör du om en mamma och en pappa båda två sliter i ett barn? För det var det som hände.
Mm.
Vad gör du då?
Fysiskt alltså.
Fysiskt sliter i ett barn. Vad gör du då? Mm. När du står där som polis.
Mm.
Och det, vad alla tittar på dig.
Ja, precis. Och de vill något. Att ni ska lösa situationen, ja. För nu kommer de som är experter på det här.
Precis.
Hur resonerade ni? Hade ni någon form av taktik när ni åkte dit? Ni visste ju förstås inte vad som väntar. Det är ofta så, man vet inte vad som kommer.
Precis.
Pratade ni igenom någonting innan eller hur gjorde ni sen när ni kom fram?
Det som hände var att vi åkte två patruller på det här ärendet.
Mm.
Så den ena patrull... Nej, alltså diskuterade på vägen dit, det kommer jag inte ihåg nu.
Nej.
Och jag har för mig att det låg så pass nära så vi hade, det var knappt tid till att prata någonting, utan vi var, hoppade in i bilen så var vi där nästan. Mm. Så nära låg det. Så att vi hann väl inte med så mycket mer än att få ingångsvärdena då, att det var två, mamma och pappa, vårdnadstvist och så förskola.
Mm.
Och vi har ju fått sådana ärenden tidigare.
Mm.
Och då har det varit att man kommer dit, man säger till dem på skarpen, hör ni nu? Så, varsitt håll. Och så är det rätt så tydligt vem som ska ha barnen, eller om där ens är barn på plats vid tillfället liksom. Så att det var ju ett vanligt ärende så. Vi åker till förskolan och ser till att inte folk slåss i princip. För det är ju det vi gör. Vi ser ju bara till att det är, ordningen hålls.
Mm.
Det är ju det som är vår uppgift. Att ingen skadar någon annan. Och vi kommer dit och två patruller och mamman med den ena patrullen och så pappan med den andra patrullen. Och så pratar vi då och försöker komma överens. Försöker hitta en lösning som båda två kan acceptera. Och det går inte, för att den här mamman, hon berättar då den här historien och hon är fullkomligt panikslagen.
Mm.
Hon är fullkomligt panikslagen och liksom hur vi än vrider och vänder så vill hon inte hon vill, det är inte det att hon inte vill medverka. Jag uppfattar det som att hon tror på det som hon har anmält.
Mm.
Så att hon har ju fullständig panik att barnet ska gå med sin pappa.
Just det.
Och därav, så hon säger, jag kommer ihåg att hon säger till mig, ja men jag är hennes mamma, det är min plikt att se till att ingenting händer om min dotter liksom.
Och var är dottern i det här skedet?
Hon är fortfarande inne på sin avdelning. Okay. Henne har man liksom inte hämtat just där och då.
Nej.
Och det är ju personalen som har sett till liksom att ja, men vi kan inte hämta dottern i det läge vi väntar på polisen, så får de lösa det liksom. Och vi är där, vi pratar med båda parterna, vi kan inte komma överens, vi ger en bra stund, vi ringer socialen. Så socialen kommer dit, två representanter från socialen kommer dit och de står helt totalt handfallna. De vet inte vad de ska säga eller göra.
Mm.
Men det vi alla vet som är på platsen, det är att den här ett och ett halvt, eller vad hon var, närmare två år gamla flickan har inte varit hos sin pappa på ett år. Mamman är fullkomligt panikslagen och skakar och skriker och gråter om vartannat. Och pappan har rätt att ta barnet därifrån.
Mm.
Efter en stund så får jag bara reda, någon säger att mamman har sprungit iväg.
Okay.
Vi har ju då suttit liksom, den här förskolan har olika hus och avdelningar, vi har suttit någonstans som inte är i samma byggnad som barnet finns. Men hon har på något vis tagit sig därifrån och sprungit till den avdelningen där barnet finns och hämtat barnet.
Okay.
Och när vi får reda på det så går vi ut och då kommer ju pappan också ut och springer bort. Och innan någon ens hinner reagera så står de där. Hon, mamman kommer med barnet, pappan springer fram och rycker barnet ur famnen på mamman. Barnet börjar gråta, mamman skriker panikslagen, socialarbetarna står och tittar, förskolepersonal står och tittar, föräldrar, för det här är vid hämtningstid, går fram och tillbaka. Man har stängt dörrar för att barnet inte ska komma ut och se det här, och vi står där och bara, och jag tänker, vi måste göra någonting, och här står alla och tittar, och vi, så att det blir ju helt enkelt att så säger jag, nej, nu räcker det. Och sen så får min kollega ta barnet och håller ju barnet. Och sen så försöker jag prata med parterna, jag inser att det går inte. Det är helt fullkomligt kaos på platsen. Vi försöker föra bort mamma lite, för hon är den som är absolut mest upprörd. Och sen så säger jag bara, nej, nu är det så här, han har vånden om barnet. Så ger jag barnet till pappan och sen så får han gå därifrån. Under tiden så skriker den här mamman och gråter och bryter ihop fullständigt och säger att hon ska springa efter. Vi får stoppa henne från att springa efter. Hon bryter ihop och vi ringer ju till vårt inre befäl, på den tiden var det som tog de här besluten, som beslutade om ett LPT som vi kallar det, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mm. Och det är då att vi ska ta med henne till psykakut för att göra en första bedömning på henne, på hur hon mår.
Just det.
En läkare får träffa henne. Och det gör vi.
Är det så? Och då lämnar pappan platsen, yeah, med sin dotter.
Ja, yeah, som gråter.
Hon gråter när pappan tar, yeah, henne också. Ja. Och vad gör ni då? Är det ni som får ta hand om mamman?
Vi får ta hand om mamman, min patrull, eller jag och min kollega. Vi hoppar in i bilen, jag sitter bak med henne. Sitter bredvid henne, och jag brukar alltid kunna prata med människor. Jag brukar alltid kunna nå människor. Jag har inga svårigheter att prata med någon.
Nej.
Spelar ingen roll om det är... Jag har pratat med alla människor, från mördare till snattare till alla typer av människor. Jag sitter bredvid den här kvinnan i baksätet och jag vet inte vad jag ska säga till henne. Nej. För jag känner att där började krypa liksom upp i mig att, nej, men vad gjorde du nu?
Ja.
Och var det rätt?
Mm.
Och jag kan inte prata med henne, för jag känner mig så skyldig.
Men varför gör du det då? För du har ju, om vi tittar på det rent ur din arbetssituation, yeah, sett, så har du ju gjort enligt lagen helt rätt då. Han hade ju vårdnad.
Men jag har gått helt och hållet emot min magkänsla. Min egen, den man alltid ska, och den jag tror så starkt på idag. Jag skulle aldrig göra samma sak idag.
Är det så?
Ja, det är så.
Hur kom det här och påverkade dig då?
Det gick ju inte att få kontakt med kvinnan. Ja. Hon hade ju gått in i någon form av likgiltighet. Jag vet inte. Hon var ju helt... Vi lämnar henne på psykakut. Vi åker tillbaka. Det är vårt sista ärende för dagen. För att vi fick det här precis innan vi ska sluta. Och det slutar då med att jag är i omklädningsrummet själv. Och bryter ihop och gråter. Så jag sitter liksom där inne och bara... Jag har så mycket skuld. Jag känner så mycket skuld. Och jag känner mig så arg och så besviken. Och jag älskar ju att vara polis. Och jag är så arg på myndigheten. För jag känner mig tvingad. Jag gjorde det. Men på något vis så känner jag mig nästan tvingad av myndigheten. För att, ja, men det här är mitt jobb och det här är vad som är rätt.
Mm.
Så dagen efter, det här var strax innan sommaren. Och då skulle man då ha extra personal från oss som jobbade ute. Till att gå in och jobba på ledningscentralen och ta emot telefonsamtal från allmänheten.
Mm.
Och det var liksom inte riktigt klart än. Men då gick jag dagen efter, så sa jag till min chef då att jag vill anmäla mig frivilligt till den här kommenderingen. Jag vill inte gå ut en sekund till.
Okay.
Jag klarar inte av att gå. Jag kunde inte tro på mig själv längre. På måndagen efter, jag trodde att det var en onsdag eller en torsdag, på måndagen efter så började jag på ledningscentralen. Sen var jag borta i 6 månader.
Så du åkte inte ut någon mer efter?
Nej, jag kanske åkte något pass däremellan, jag kommer inte riktigt ihåg. Så från onsdagen till måndagen, men det var liksom, jag hade bestämt mig där att nej.
Men vad var det, hade du barn själv det här?
Ja.
Hur mycket tror du det påverkade att du själv var mamma?
Jag tror det påverkade mig jättemycket. Jag tror det var det som gjorde att jag kände att jag hade svikit, alltså jag hade svikit den här flickan. Det var ju det som tog mig.
Mm.
Och jag har ju tänkt på det massor med gånger efter vad som hände henne. Jag kommer ju aldrig veta. Jag kommer aldrig kunna veta om hon var utsatt för någonting eller blev utsatt för någonting efter mitt beslut.
Vet du någonting om vad som har hänt?
Nej, jag vill inte ens. Jag har inte velat höra. Jag tror inte jag kan leva med det om det skulle vara värsta tänkbara scenario.
Men jag tänker på det här ärendet nu då. Hade du kunnat göra någonting annorlunda då? Hade ni kunnat göra någonting annorlunda? Kan man göra någonting annorlunda än vad, än vad lagen föreskriver här? Han har ju...
Han har rätten.
Han har rätten på sin sida.
Och svaret på det är ju egentligen nej. Men precis som du vet så är ju vårt jobb inte svart eller vitt. Det är jävligt mycket gråzon. Och jag är helt ärlig, jag önskar att jag hade låtit mamma bara ta barnet och gå där. Att jag, när hon sprang iväg, att jag bara hade låtit henne.
Kan det finnas någonting i när man möter människor i folks gråt, i folks förtvivlan, i folks... Kan man som polis som jobbar mycket med människor, kan man ibland skönja ärlighet och oärlighet, tror du det? Oavsett vad man har på papper och så.
Ja, man... Det finns ju så himla mycket kring om man kan se ifall en människa ljuger eller inte ljuger. Och man sitter i otaliga förhör har man ju suttit i och inte vetat och så vidare. Sen finns det de här gångerna då man bara vet. De här gångerna när man tittar med en människa in i ögonen och man vet att en person talar sanning. Och det har jag varit med om några gånger. Eller flera gånger egentligen, vi har träffat så oerhört mycket människor. Men min magkänsla och det jag såg i den mammans, i mammans ögon, det var att, nej men att hon var helt övertygad. Hon visste detta. Och hon hade ju, saken som hör till att hennes version var att hon hade sett någonting. Hon hade råkat se någonting.
Just det.
Och jag tror på det.
Det här är ju ett problem. Framförallt då ett mänskligt problem. För som vi sa innan, lagen har inga känslor.
Nej.
Utan det ska ju bara vara enligt lagtexten då, lämnas över och så är det klart och så är det ingenting mer med det. Men det är ju inte så enkelt när man jobbar med människor.
Nej, det är aldrig så enkelt. Och vi alla är olika och jag är en oerhört, alltså jag är en känslomänniska. Jag känner jättestarkt. Jag tror att alla känner jättestarkt egentligen, men jag är väldigt, det syns på mig. Och jag känner det och jag genomlever det och jag, det påverkar mig. Det påverkar mitt liv om det händer någonting. Jag liksom, och lagen har inga känslor och det har ju krockat några gånger. Det här är en av de gångerna det har krockat. Mm. Jag är inte mer än människa.
Nej.
Och jag vill ju så gärna att det ska bara bli så bra och att jag bara ska hjälpa och det ska liksom bara, och sen så blir det inte alltid så, så bara inser man att verkligheten ser ut på ett helt annat sätt.
Frustrerande.
Mycket. Mycket frustrerande. Och ibland knäckande.
Men hur gör du när du kommer hem då och snurrar av dig skorna och träffar dina egna barn och nattar dem? Hur gör du efter en sån här grej?
Ja, du. Jag kan säga att mitt liv ser väldigt annorlunda ut idag. Jag har gått, eller har gjort en, eller haft en lite så här livskris de senaste 2 åren. Jag separerade i början av förra året då från barnens pappa. Så att jag tror att jag gör saker och ting annorlunda idag. Jag är oerhört positivt inställd till det mesta. Så att jag hade nog hanterat det annorlunda idag än vad jag gjorde på den tiden när det här faktiskt inträffade. På den tiden så var det så. Jag grät i omklädningsrummet. Det var skitjobbigt. Jag pratade inte med någon om det. Jag nämnde något litet hemma till min dåvarande. Och sen var det liksom inte mer med det. Så. Och det är ändå ett av de ärendena som har påverkat mig mest. Jag har sett blod, jag har sett skjutningar och jag har sett det ena och det andra. Människor som har avlidit på olika sätt och så vidare. Men det här är liksom, detta är it hittills för mig.
Är det förvånande, tycker du för dig själv vad som har påverkat dig och inte påverkat? När du började på polisskolan, ja, vad trodde du skulle göra dig mest påverkad då?
Ja, det var ju just de här sakerna med skjutningar och blod och döda kroppar och allt det här visuellt hemska. Mm. Det var det jag trodde skulle påverka mig ju. Och det är ju det som inte påverkar mig alls idag i princip. Väldigt lite i alla fall.
Hur kommer det sig då?
Ja du, både att det kanske kan vara jobbigt, speciellt i början av karriären kan det vara lite jobbigt med det här med blod och de här grejerna. Mm. Men sen är det på något vis som att du går ju, alltså du går igenom så mycket som polis. Du ser så mycket trasiga människor, livsöden och känslomässigt jobbiga situationer, som till exempel den här situationen då med, som jag berättade om, att det andra bleknar i jämförelse.
Jag har en liten teori för mig själv.
Yeah.
Därför det jag har, skulle jag säga att jag har lite liknande tankar som du har. Men jag var rädd för det som du beskriver också. Men sen så tycker jag att det här med blod och sånt är oftast väldigt logiskt. Mm. Alltså har någon fått en yxa i huvudet, då ser huvudet inte bra ut.
Nej.
Och det är väldigt logiskt, för att yxan har landat i skallbenet och sen har det blivit så.
Mm.
Har man krockat utan bälte in i en vägg, så då ser det inte. Och det tycker jag, det är väldigt logiskt.
Mm.
Det leder till det, vilket blir sådär.
Mm.
Men de här situationerna, till exempel den situationen som du beskriver, det är någonting som inte vi kan logiskt riktigt, vad har hänt? Vi kan inte riktigt förstå det. Alla, när jag säger vi då, så ska vi egentligen säga jag. Jag har varit med om liknande situationer där man inte kan få ihop trådarna riktigt. Och det är det som kanske har påverkat mig. Att det inte är riktigt så logiskt som att till exempel ramla, slå huvudet i en sån betong eller i asfalten. Det är så logiskt på något sätt.
Det har du nog rätt. Jag har, jag har faktiskt inte tänkt på det viset. Men när du säger det så låter det ju... Alltså det låter ju som att... Ja,
ja, det är bara som jag har tänkt ibland. Ja. För jag var jätterädd för att se blod och sår och sånt där. Men sen så hade jag absolut inga problem med det. Mm. För att jag förstod varför det hade liksom inträffat. Men jag kan till exempel inte förstå logiskt att någon bränner sitt fyraåring med cigaretter till exempel.
Precis.
Hur kan människor... Det är det som jag hade lite problem med. När människors ondska är så konstig och udda och förvriden att jag inte kan få in det riktigt i min egen hjärna.
Men det har du nog rätt, för det är ju det man går och grubblar över sen. Hur kommer det sig att saker och ting kan se ut på det viset som det gör? Varför gör folk si eller så?
Precis, mot varandra.
Mm.
Alltså, Alexandra, vilken intressant historia och vilken komplex situation ni hamnade i.
Mm.
Och man kan verkligen få förståelse för hur en sån situation kan påverka en som människa.
Mm.
Vi rundar som vanligt av snutsnack med någonting som blir lite glättigare. Och så är det ju med livet, att ibland så är man nere och nosar där det är som mörkast, men så ser man ljuset i tunneln och sen sitter man och flabbar åt någonting som inte ens är på riktigt. Men hur ställer, om jag säger du som jobbar som polis, om vi tar polisfilmer, tittar du på sånt?
Ja, men det händer. Visst gör jag det. Ja. Fast jag tittar aldrig på svenska polisfilmer. Jag har inte sett någon svensk polisfilm överhuvudtaget faktiskt.
Av en speciell anledning då, eller?
Jag vet inte. Jag har väl bara någonstans i förväg bestämt mig för att de kan inte ge mig en realistisk bild av hur det är, och jag kommer bara sitta och irritera mig. Så jag har faktiskt inte sett någonting.
Men skulle du tro att du skulle ha problem att koppla bort det här och så bara tänka det här är bara på, eller skulle du just bli irriterad för att...
Ja, men jag sitter ju och kommenterar allt ju.
Ja.
Ja. Så att när jag sitter och kollar på film eller serier med mina vänner, oftast amerikanska, så säger de till mig att ja, vi vet att du är polis, kan du vara tyst nu? För att jag sitter och säger, ja, men så där kan det ju inte gå till. Ja, men titta, det där är ju alldeles löjligt. Typ säger de bara, men sluta, du förstör filmen. Och ja, okej, då ska jag försöka vara tyst. Och ändå så lyckas jag inte vara tyst.
Men amerikanska kollar du på då?
Mm.
Kollar du på, är det någonting du skulle kunna rekommendera någon, någonting som du tycker är extra bra, eller någonting du vill varna för kanske?
Oj, jag kan rekommendera. Jag tycker ju väldigt mycket om, jag tycker om True Detective. Den är ju väldigt mörk. Och den är väldigt ärlig på något vis i sitt mörka, och skådespelarna är ju så bra. Så den är ju, den rekommenderar jag. Och sen gillar jag en som heter The Killing. Men där är det en kvinnlig mordutredare med vissa egna då svårigheter och problem som jag tycker på något vis, ja, men vi är ju bara, alltså, poliser precis som alla andra som jobbar med andra saker är bara människor, vi har svårigheter, vi kan ha, gå igenom saker i livet som jag då har gått igenom, depressioner och så vidare, vi är liksom.
Är inte det Joel Kinnaman är med också?
Jo, ja. Det är den. Åh, gud, jag önskar att det kom fler säsonger av den.
Alltså, det är så fast.
Ja, gud, den är så bra. Och han är ju så bra i det.
Åh, vad roligt. Okej, så har vi två rekommendationer från dig, Alexander. Det är alltså True Detective och The Killing.
Ja. Och The Other Guys.
Ja, en film, ja.
Ja, en amerikansk komedi med Will Ferrell och Mark Wahlberg.
Den är väldigt rolig.
Ja, jag har sett den flera gånger. Den är bra. Det måste man säga om man inte har sett den.
Perfekt. Tre tips för att avsluta det här avsnittet av Snutsnack. Jag säger än en gång stort tack till dig, Alexandra.
Tack så hemskt mycket.
Störa dig här i Malmö.
Absolut.
Tack så jättemycket. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Snutsnack finns även på Facebook under namnet Snutsnack, och mig, Hasse Brontén, hittar du på Instagram, på Twitter och på Facebook. Ha det jättebra till nästa gång.
Trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.